Hej och välkomna till avsnitt 1249 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast med mig, Ronny Berggren, om angelägna samhällsfrågor. I poddavsnitt 879 från den 25 juli 2019 så intervjuade jag Jeremia Karlsson om sitt arbete som socialarbetare i ett Sverige där behoven är enorma. Här följer ett nytt samtal med Jeremia om den allvarliga situationen inom svensk socialtjänst som i konstruktivt syfte måste belysas mer ingående än vad som nu är fallet. Varmt välkomna. Jeremia Karlsson, välkommen.
Tackar.
Du har en bakgrund som socialarbetare och du har nu skrivit en artikel i Aftonbladet om den utsatta situation som socialarbetare kan uppleva. Och när jag läste den artikeln så fastnade jag speciellt för inledningen där du illustrerar på ett väldigt talande sätt. Alltså den här upplevelsen av utmattning kan man säga hos dina kollegor. Kan du berätta om din beskrivning av det här?
Ja, det är ju en kollega till mig som jag beskriver i början, och hon har jobbat några år på socialtjänsten och har jobbat på 60%, men hon har blivit pålastad ärenden som om hon jobbar på 100%, och det har ju medfört då att hon blir väldigt trött och utmattad och kan inte släppa jobbet när hon kommer hem. Och hon har många gånger hoppats att det ska bli bättre inom socialtjänsten. Alltså, det har varit många omorganiseringar. Hon har hoppats att ja, men nu blir det nog snart bättre. Nu kommer vi nog få det lite lugnare. Och nästa gång blir det bättre. Och det där har ju pågått i flera år. Och när hon sa så var det väldigt slående för mig att det lät precis så som många våldsutsatta kvinnor pratar. Alltså fast om våldet som de blir utsatta för av sina män ofta då. Jag tänker att det kommer bli bättre, snart slutar han slå och snart vänder det. Och jag sa det till henne att ja, men hör du hur du pratar, du låter precis som en kvinna som blir utsatt för våld i en relation. Och ja, det höll hon med om.
Ja, och det låter ju, och jag menar, sådana som arbetar inom er yrkeskår, ni vet väl förmodligen vad ni pratar om också, för ni har väl träffat sådana här kvinnor ganska ofta skulle jag tro.
Ja, absolut.
Men alltså, det är ju en väldigt dramatisk illustration. Jag tror att det kan liksom förvåna många att en socialsekreterare upplever det, alltså under så mycket press, att hon känner, alltså att hon upplever det på det sättet. Så jag tänkte, innan vi kommer in på de här problemen som finns, för vi har pratat om det här förut, så tänkte jag fråga socialtjänsten. Det är någonting som många kommer i kontakt med den, men många kommer inte i kontakt med den. Vad är socialtjänsten och hur fungerar organisationen? Alltså, om du kan berätta lite i breda termer.
Väldigt kort, alltså, om det område som jag jobbar med är ju familj och barn, och hos oss kan ju ärenden komma in genom att folk ansöker, till exempel de behöver hjälp, de är medvetna om ett problem och söker om hjälp. Det kan också vara så, det är betydligt vanligare, att vi får in orosanmälningar om barn, till exempel från skolan eller barnpsykiatrin eller vem som helst som arbetar med barn eller som kommer i kontakt med barn. Och när det gäller orosanmälningar så har vi en mottagningsenhet som gör bedömningen om vi ska utreda detta, om vi ska öppna en utredning. Och de har 14 dagar på sig, och är det så att de fattar beslut om att inleda utredning, ja, då fördelas det sen till en utredare. Och det är det jag är, vi är några stycken, men jag är en av dem. Och vi har då 4 månader på oss att skriva en utredning, och då gör vi de här utredningarna som i vissa fall leder till tvångsomhändertaganden och sådär, och det är det man hör om i media oftast, men det är inte alltid så dramatiskt heller. Men vi har 4 månader på oss, och är det så att vi inleder en insats sen, vi kanske bedömer att en familj behöver hjälp, då går det över till en insatsenhet som tar över ärendet efter det. Och där omprövas ju vården då med jämna mellanrum och se om det fortfarande behövs. Man väger det mot vårdplan och sådär, om man har gjort framsteg eller inte. Så att det följer ju en sån kedja kan man säga.
Men det innebär alltså att ni socialarbetare, ni kommer nära alltså de här baksidan på samhället, alltså de här problemen med missbruk, psykisk ohälsa och sådana saker. Ni kommer verkligen nära de situationerna.
Ja, jag tänker att vi måste ju vara en av få yrkesgrupper som gör det. Polisen kan man tänka sig också, och ja, psykiatri och sådär, men socialtjänsten är på ett särskilt sätt.
Men då kan jag ändå tänka att det här måste innebära väldigt mycket emotionell kanske och psykisk påfrestning när man ser de här sakerna. Jag antar att som yrkesroll så måste man kunna lite grann separera yrkesroll och det privata då. Men alltså alla är människor och det går väl inte värre för allt. Så jag förstår att det kan vara kanske stundom känslomässigt jobbigt. Men är inte det en del av liksom jobbet så att säga? Är det det som är den här stora påfrestningen?
Jo, nej, men det är ju ett emotionellt påfrestande jobb, och vissa säger ju att de som utbildat sig till socionomer, att just att jobba med familj och barn är det tuffaste inom det. Och det är klart att det handlar om barn, och det är jobbigt att se barn som far illa. Sen måste man såklart för sin egen skull ha en förmåga att släppa det när man lämnar jobbet. Och jag vet inte hur mina kollegor har det och så, men man måste nog lära sig det, hur svårt det än är. Men sen så är det också så att det kan ge massa vaga symptom, alltså den här stressen som finns i yrket kan ju ge även symptom som man inte riktigt direkt kopplat till jobbet. Det kanske sömnsvårigheter till exempel, eller att man vaknar mitt i natten och börjar tänka på jobbet, eller att man får ont i någon kroppsdel och så. Så att jag menar, stress kan ju funka på olika sätt, och det här är ju en väldigt hög grad av emotionell stress, och särskilt då när välfärden är ganska nedbantad och organisationerna är så slimmade. Det sätter ju ökade krav på de som faktiskt jobbar där. Så att det leder ju stress, det finns en stress i själva frågorna man jobbar med och klienterna man jobbar med, men det finns också en stress i att när det är dåligt organiserat, till exempel om man får jobba väldigt mycket ensam i svåra ärenden.
Skulle du säga då, för att det här är ju ett väldigt viktigt ämne att ta upp då, skulle du säga att den här, alltså när man då känner ökad stress, för jag antar att det du vill efterlysa, alltså så här stressade har vi inte varit förut, beror det på att liksom det har blivit fler fall för färre handläggare, eller beror det på att de här misär man ser har blivit ännu svårare? Vad är orsaken till att du tycker nu att trycket på mig och mina kollegor är så stort?
Det skulle man ju fråga någon som har forskat. Det finns säkert statistik på om det har ökat eller inte. Jag vet att det finns vissa problem som man har pekat på, som man till exempel kopplar till flyktingkrisen 2015. Det medförde ju till exempel väldigt stor personalflykt från socialtjänsten. Och när personal flyr i stor omfattning så försvinner ju massa kunskap och kompetens. Och man tvingas anställa nya, och om man inte då löser arbetsmiljöproblemen så blir det ju en ständig ruljans på nytt folk. Så jag tror att det som är nytt är väl egentligen, alltså att krisen i socialtjänsten verkligen har skärpt. Det var ju illa även innan, det kan jag ju komma ihåg. Jag har varit socionom i 10 år. Det var illa även innan 2015, men när jag läser på om det till exempel jag har någon Lex Sarah-rapport jag läst nyligen till exempel, så kopplar man det väldigt mycket till 2015 och personalflykt och omorganiseringar för att möta då en ny ekonomisk situation i kommuner och dessutom personalflykt och så. Så att jag tror i sig, många problem har vi fått nya i Sverige såklart. Det är ju hedersfall och så. Det är ganska nytt. Inte nytt om man ska kolla historiskt, men det är ändå något som en ny utmaning för socialtjänsten. Och jag tror att det har blivit tuffare och fler ärenden också. Och sen parat med organisationsproblem och förslimmade organisationer, dåligt lagda eller underfinansierad välfärd.
Men du skriver här då alltså att 10 kollegor har slutat. Det är ju väldigt anmärkningsvärt, och du skriver också, det tycker jag ännu mer anmärkningsvärt, att många slutar inom 2 års tid, och det är ju en extremt kort tid på ett jobb. Jag menar, 2 år, det är ju ingenting.
Nej, kanske, jag vet inte om det här fallet är 2,5, men till exempel där jag jobbar nu, den som har jobbat längst har jobbat 4 år, och det är egentligen ingenting. Utan det finns ju arbetsplatser där folk stannar 10 och 20 år och kanske ännu mer och så. Och när 4 år är en lång tid, så då har ju perspektiven verkligen förflyttats.
Ja, och det beror helt enkelt på att de slutar, det beror alltså på att de är utmattade.
Alltså det är ju så här med socionomer att det är tyvärr inte en, vad ska man säga, det är inte en yrkesgrupp som är känd för att tala ur mössan eller tala ur skägget, eller hur man ska säga det. När folk säger upp sig så hör du vissa saker i fikarummen, och sen hör du vissa saker när de väl säger upp sig. Så att det finns ju ett perspektiv, alltså det finns ju en version man ger. Det kan ju vara praktiska omständigheter, och jag säger inte att det inte också kan vara, alltså var flera skäl som spelar in, men jag hör ju mycket missnöje kring allt, alltså många saker som har med arbetsmiljö och ledning och sånt att göra. Men det säger man kanske inte till en arbetsgivare, utan då kan det låta mer som att ja, men jag vill prova vingarna på ett annat ställe, eller den praktiska omständigheterna är bättre på andra ställen.
Men jag tänker bara alltså, ur ett akademiskt perspektiv, nu vet jag inte om det är 3 eller 4 år man läser för att bli socionom, för det är socionom. Okej, för det är socionom man måste vara då för att bli socialarbetare, om jag förstått saken rätt. Då. Jag menar, det kan ju inte vara tanken att man ska utbilda sig i, ja, men, om jag nu säger 4 år och sen jobba 2 år. Det kan inte vara tanken med utbildningen.
Nej, men det har ju blivit en slit och släng mentalitet på arbetsmarknaden med socionomer. Så det tycker jag har märkt under hela min tid. Att man tar inte hand om personal, man får inga seriösa introduktioner och så, utan man kastas in ganska huvudstupa in i svåra ärenden och får inte mycket handledning eller vägledning och så. Och jag tänker det är en slit och släng mentalitet. Det är ett väldigt slarv med kompetens och... Ja, nej, visst, det kan inte vara tanken liksom, att man ska jobba bara 2 år. Så. Sen det blir ju mitt jobb då med utredning och så, det har blivit nästan det första jobbet många tar. Och jag kan bara säga som en liten parallell, bara säg 10-12 år sedan när jag läste till socionom, så vet jag att då var det till och med diskussioner om på Socialstyrelsen, tror jag det var, att man skulle ha en speciell typ legitimation eller diplom eller... på något sätt för att jobba med de här frågorna, och för det var de svåraste bedömningarna man kunde göra och det var så viktigt att kvaliteten var hög och då ville man ha en legitimation. Och jag kommer ihåg att när jag läste till socionom så var jag så orolig för det här. Jag tänkte hoppas jag hinner ta min examen innan det kommer i kraft så att jag kan få jobba med det här, för jag tyckte det var verkade jättespännande. Jag kan säga att bara på de här 10 åren har det vänts helt. Nu är det ju det första jobbet folk har. Det är väldigt få som stannar, så att erfarenhet stannar ju inte kvar alltid i det här yrket. Så att det har verkligen på 10 år har det verkligen vänts fullständigt.
Ja, och det här får ju såklart konsekvenser dels för er som arbetar då, det har vi pratat om nu, men det får såklart också konsekvenser för de här människorna, de här utsatta människorna som ni är tänkta att bemöta och att hjälpa också. Och i den artikeln så ger du lite exempel, och jag tänkte, kan du berätta om konsekvenserna det här får för de som ni ska omhänderta eller hjälpa?
Ja, det finns jättemånga exempel, men i min artikel nämner jag ett exempel på en tjej i tonåren som gick på högstadiet, men hon hade ingen fungerande skolgång, hade inte haft det på flera år. Det fanns också ett socialt arv i familjen med utslagenhet, och egentligen alla syskon var mer eller mindre utslagna och hade inte gått färdig skolgång. Det var misär hemma och föräldraförmågan var väldigt svag. Båda föräldrarna hade olika typer av problematik. Och barnen började få beteendeproblem och det var mycket bråk. Och det var bråk mellan alla parter i familjen till exempel. Och jag prioriterade ju detta ärende till exempel. När det kom på mitt bord. Så mycket jag kunde prioritera det, för jag hade ganska mycket på mitt bord. Och till slut så landade det då i en insats. Och jag var ganska nöjd med att faktiskt ha kommit fram till att bevilja en sån insats. Men sen blev det liggande då, och det har nog varit liggande mer än ett halvår utan att något har hänt. Så att det är ju så här, det saknas helt enkelt, saknades möjlighet att erbjuda den insatsen. Behovet fanns, och jag gjorde en biståndsbedömning då som vi ska göra som utredare. Men när jag beviljade då insatsen, sen fanns den inte. Alltså det fanns inte möjlighet att, det var kontaktfamilj då, alltså typ. En stödfamilj som man kan bo i ibland. Och det fanns inte det i närområdet. Och så att, ja, då spelade det ingen roll att jag gjorde en utredning och prioriterade och la ganska mycket tid och kraft på att få igenom det till exempel. Så kan det ju gå till exempel. Och här finns i det här fallet ett socialt arv, och man kan tänka sig att man kan tänka sig då, det kommer jag väl in på i artikeln också, ja men då får man betala i nästa ända då när barnen blir vuxna och de problemen som man inte har tagit itu med nu, ja. När de blommar ut helt enkelt.
Men just det här med att du hade beviljat, du behöver hjälp, och sen då kom det ingen hjälp. Och jag menar, jag känner ju ändå från andra sammanhang, alltså folk har beviljat, du ska få ett stödboende, men det finns inget boende, du ska få en psykisk utredning, men det finns ingen tid. Alltså där hör man ju hela tiden, inte bara från liksom socialtjänstarbetare, utan från alla möjliga i hela samhället. Och jag menar, de här problemen, alltså du skriver också i artikeln att ett problem till exempel, det är att man då går till konsulentstödda familjehem, och det antar jag är väldigt dyra boenden i motsats till att kommunen tillhandahåller liksom lägenheter eller hus eller sådär.
Exakt.
Ja. Kan du berätta om vad det innebär och så?
Ja, till exempel om man konstaterar att ett barn inte kan bo hemma, det måste flytta till ett familjehem då, det hette fosterhem innan. Så finns det ju, kanske finns fler exempel, men grovt räknat kan man säga 2 alternativ. Antingen så har kommunen själva utrett egna hem och har egna avtal med dem. Och det är fortfarande ganska dyrt, eller det är dyrt att placera i familjehem, och det är de stora hålen ofta i en kommuns socialtjänstbudget, så är det placeringarna. Så det är ganska dyrt, men har man egna familjehem så är du så att säga uppdragsgivare och du har familjen du ska avlöna och du har en familjehemssekreterare som jobbar mot de här och ger vägledning och stöd till familjehemmen. Har du då inte byggt upp en egen reservoar eller en egen bank av egna sådana här familjehem och behovet ändå finns, det kanske kommer in ett ärende med ett barn som måste placeras och du har inga egna familjer, då måste du köpa den tjänsten från företag och det finns jättemånga och de är jättedyra. Det är ungefär tre gånger så dyrt. Så säg att en placering i familjehem kostar kanske, jag drar till med 2000 per dag, så kanske det i ett sånt hem kostar 6000 per dag till exempel. Det säger ju sig självt att det blir väldigt dyrt och placeringar kan bli väldigt långvariga. Det ska väldigt mycket till när man väl placerar i familjehem och ofta så finns det en problematik också som gör att det blir väldigt långvarigt. Ibland kan det bli rena uppväxtplaceringar helt enkelt där man stannar kvar i familjehemmet hela sin uppväxt. Men som svar på din fråga, de är väldigt dyra. Det är företag som dessutom har en egen konsult då som vägleder de här familjehemmen. Men sker det då i kommunal regi så har ju vi vår egen familjehemssekreterare som vägleder, så att vi betalar en i personalen istället för att vi betalar pengar rakt ut till de här företagen då som har konsulterna.
Men kan man säga att det här har blivit en flaskhals, alltså att det finns väldigt många som de ska ut någonstans, ni liksom ger godkännande som du berättade om nyss, men de hamnar i någon slags kö och sen så är det bara liksom ett stort behov som aldrig blir tillgodosett. Kan man beskriva situationen så väldigt kort?
Just när det är familjehem så är det ju mycket mer akut i någon mening, alltså barnet måste till en annan familj, då måste vi köpa in tjänsten. Jag har inte märkt att det är samma när det är lite mindre ingripande så, även om det teoretiskt sett borde funka på samma sätt, att man köper in en tjänst. Så jag vet inte om det var svar på din fråga. Men...
Nej, men dit jag vill komma det helt enkelt, ja. Att har det funnits tidigare, alltså behovet måste ha blivit större då, eftersom det ändå finns vissa brister. Jag menar, tidigare ägde kommunerna då egna hem på ett annat sätt och vart de nedmonterade, eller har man alltid gjort så här att man har upphandlat och köpt konsulttjänster?
Ja, det vet jag inte, och det är säkert olika från kommun till kommun när man har valt att jobba. Har du till exempel kommuner som drar ner på och ska slimma organisationen så mycket som möjligt, så är det inte alls otänkbart att man drar ner också på familjehemssekreterartjänsten, och det betyder att man har inte de tid att göra det här jobbet att bygga upp den här banken av familjehem. Och då blir det ju så att när man väl står med behovet att det finns ett barn som ska placeras, då måste man ta den dyra lösningen, och jag kan inte säga. För att det finns nog mycket bättre möjlighet att ta reda på det genom att googla eller fråga någon forskare. För jag är helt övertygad om att det finns forskning på detta. Och jag skulle möjligtvis kunna tänka tillbaka så här. Jag kan inte minnas hur om det har blivit mer eller mindre. Däremot så är det ju en nödlösning. Och det är ju ingen kommun som, om man är ekonomiskt rationell, som borde vilja att betala mer för någonting som man skulle kunna göra själv och dessutom billigare. Och kanske till och med i vissa fall bättre också. Ja.
Nej, jag förstår det. Men jag tänkte då, de här utsatta människorna som ni träffar, när det nu är så här att en socialsekreterare slutar efter kanske max 2-2,5 år, det borde innebära att det också leder till stor otrygghet för de utsatta. För jag förmodar att den person som handlägger ärendet, tanken är att den ska följa med så länge som möjligt. Och när det inte blir så, vad får det för konsekvenser för de här människorna med behov?
Jo, du har förstått helt rätt faktiskt. Det drabbar ju främst barnen här, och det betyder ju till exempel att du får en väldigt bristande kontinuitet. Du har kanske haft en handläggare som känner till din situation sedan långt tillbaka och kan göra korrekta bedömningar, kan titta tillbaka på hur vården har funkat, och så har du hela tiden en rullians och du byter handläggare hela tiden. Det är ungefär som i vården. Att det blir en väldig otrygghet kring patienten. Alltså, kan den här läkaren, känner den mig? Har den läst på ordentligt? Vad har den för erfarenhet? Och så. Det blir ju, riskerna blir ju stora att man gör felaktiga bedömningar. Att man inte är tillräckligt insatt. För det kan jag ju säga till exempel att de gånger när jag jobbar länge med ett ärende. Alltså till exempel att man har utredning och sen kanske det öppnas en utredning senare. Och sen kanske det leder till en insats. De familjer har man ju stenkoll på i någon mening. Och kan göra mycket mer kvalificerade bedömningar i än när man får helt nya och så. Så jag tänker att det har direkt påverkat på kvaliteten, och det är ju barnen som blir drabbade.
Just det. Sen då här då, alltså det här är ju problem som verkar växa, men det som det pratas mycket om då, som du skriver om artikeln, det är att man ofta så kastar man fram det här med omorganiseringar, kastas fram som någon slags svar på de här kriserna, på ekonomiska kriser och även på de här sociala kriserna. Kan du berätta lite om vad en omorganisering är och varför de kastas fram och vad det innebär och så?
Ja, jag vet. Alltså, en bra definition, jag tänker så här att en omorganisering är att man har vissa befintliga resurser och så försöker du få ut maximal nytta av dem och placera ut dem på olika tjänster och olika funktioner. Har du då rätt resurser redan från början så är det kanske bra, men om problemet inte är hur det är organiserat främst eller bara delvis där så kan du ge ett sken av att man håller på och jobba med verkliga problem medan man faktiskt inte alls adresserar några verkliga problem. Och det, jag tänker mig ungefär som att lägga ett pussel. Om du har ett pussel som du ska lägga och du har inte alla bitarna så kommer det ju inte spela någon roll hur du flyttar runt de här bitarna, så bilden kommer inte hänga ihop ändå. Men har du ett pussel med alla bitarna, ja då är det viktigt med den här ordningen för att sätta det i rätt ordning så att bilden blir klar. Så det är så jag tänker på det, lite metaforiskt.
Men är det här någonting som görs? Alltså, varför gör man det här? Är det någon slags desperat, någon desperat försök att vi måste försöka på något sätt? Eller?
Ja, jo, det är ju vissa som jobbar med just bara sådana här bitar med och se hur vi ska använda resurserna bäst. Och det ligger ju inte i uppdraget att ifrågasätta en budget. Om politikerna ger en viss pengapåse till en förvaltning så kan ju förvaltningen visserligen ha vissa åsikter, men den måste ändå anpassas efter verkligheten. Och om verkligheten ändå är bristfällig eller resurserna skulle vara bristfälliga, vilket man då inte gärna konstaterar eftersom då blir man ju arbetslös, för då har man kommit fram till vad som behövs. Då behövs inte omorganisering utan behövs fler resurser. Men säg att man sitter på den posten i byråkratin, ja men då håller man ju på med omorganiseringar in absurdum. Då testar man ju allting och det är ju, då blir det ju väldigt mycket omorganiseringar innan man drar slutsatsen att, som jag också citerar i min artikel, att det är ju befolkningsbehov som är för stort egentligen. Och om behovet är att, eller om man säger om problemet är att man inte har budgeterat, lagt en budget som motsvarar behovet, så kan du sitta och omorganisera in absurdum och det blir bara frustrationer då. För det tar ju på krafterna också. Med ständiga omorganiseringar. Vissa blir förhoppningsfulla vid omorganisationer, men när det sker 3 stycken per år eller liksom hela tiden, då är det ju något annat som är liksom. Men det är ju något, det är ett problem som man inte pratar om heller, för att det ingår ju inte liksom i uppdraget att ifrågasätta heller.
Nej. Men det här är intressant, för alltså, du har nu beskrivit 2 saker. Du har beskrivit en socialtjänst helt enkelt där de anställda blir utmattade, utbrända, jag vet inte vilket ord som passar bäst, men de verkar bli det och det verkar ju vara, ja, det är ju ändå ganska många av dina kollegor som har blivit det och jag kan säga att även du har känt att du har blivit utmattad. Så jag menar, där har vi ett problem som verkar vara väldigt stort och helt uppenbart så går det här problemet ut också över de behövande som behöver era tjänster och era hjälpande händer så att säga. Så att alla drabbas av det här och det här försöker man då på byråkratisk väg styra upp genom omstruktureringar av organisationerna. Men i slutändan så landar det ändå i politik. Alltså ni känner att behoven är så stora och vi orkar inte med. Och då är min fråga då, utan att bli partipolitisk, men uppmärksammas det här av liksom politiker i alla läger? Uppmärksammas det här av det politiska samhället?
Jag vet inte. Ibland så får man ju en känsla av att det gör det. Men de verkliga konsekvenserna har inte jag sett än. För mig är det ju inte liksom orden som spelar roll, utan man måste ju titta på hur handlingarna ser ut. Alltså rättar man in budgeten efter behoven eller kör man med glädjekalkyler? Det är inte vad man säger så som spelar roll. Alltså jag ser både och. Alltså så, jag ser de som säger att vi jobbar på fel sätt och vi måste omorganisera för att kunna jobba på rätt sätt. Och sen finns det även de som hävdar att nej, men vi behöver mer resurser och så. Och jag tror att det finns både och. Det frustrerande är väl att när man står själv i en organisation som är ganska tydligt underfinansierad och så slimmad så att det är ont liksom, så det skaver, då är man ju inte så intresserad av kanske att prova fler omorganiseringar, utan man tänker nej, men ni måste ju förstå att vi måste in med fler resurser. Men det tror jag är liksom, det är ju liksom gräsrotsperspektivet. Skulle jag sitta som chef eller någonting, då kanske jag också skulle vara glad att omorganisera en sjätte gång kanske eller något sånt på 2 år, eller jag vet inte.
Ja, men jag tycker alltså det intressanta med din artikel, det är just att du ger just gräsrotsperspektivet, därför att vi som är en del av, jag menar, jag jobbar inte inom socialtjänsten, men vi som är bara en del av samhället, vi vill ju ha en socialtjänst som funkar. Alltså vi vill att om det är en person i behov, någon närstående eller någon annan vi känner, så vill vi att socialtjänsten ska finnas där tillhanda för dem på ett fungerande sätt. Det är ju liksom, det är ett samhällsintresse. Så därför tycker jag att just gräsrotsperspektivet, hur funkar det på marken, det är det som är intressant för oss vanliga medborgare då, inte en omorganisering. Och du skriver en artikel här på slutet, jag tycker det här är jätteintressant, så jag ska citera det här då. Socialsekreterare som liknar misshandelsoffer ska inte bara hoppas på en förbättring, det ska höra rösten gentemot politikerna och agera så att förbättring om möjligt blir av. Vad är man annars? Kanske bara en ängslig medlöpare, en liten lort som Astrid Lindgren kanske skulle ha sagt. Varför är socialsekreterare så tysta? Antagligen av rädsla att bli arbetslösa, omöjliga att anställa, att själva bli utstötta, likt klienterna som de oftast arbetar gentemot. Men det värsta man kan förlora är ju trots allt bara ett jobb som mer och mer liknar misshandel. Så att jag menar, här gör du ändå en slags maning till att det här är någonting som politikerna måste ta på allvar. Och du skriver också ännu tidigare att alltså, om man inte gör det, då kommer man, är man i sådana fall beredd att ta konsekvenserna av att inte agera nu. För i framtiden så kommer det att bli ännu fler behov, ännu fler kommer att hamna i psykiska besvär, i missbruk och i kanske till och med i kriminalitet, grov kriminalitet.
Ja, absolut.
Om vi inte agerar, precis, berätta om det, berätta. Mm.
Nej, men det ser jag ju redan i många ärenden att de är här inne i eller på väg in i kriminalitet och så. Och det som jag skriver där, det är ju, tyvärr är det ju så att det är en väldigt tyst yrkesgrupp det här. Det är en väldigt lojal, precis som misshandelsoffer är. Det är väldigt lojala människor som stannar oavsett allt och som inte gärna höjer rösten eller gör någonting. Och det är väldigt frustrerande när man själv är lagd åt ett motsatt håll. Och jag kan inte riktigt förstå denna tystnadskultur i det yrke som jag har valt. Det gynnar absolut ingen. På lång sikt gynnar det ingen. Man kan ju vinna för kortsiktiga fördelar om man håller tyst. Du slipper problem. Problemet är ju att det är en björntjänst mot både barnen och den egna yrkesgruppen. Och det har ju gått väldigt långt redan. Den här personalflykten är ju inte någonting som jag ser i framtiden, utan det är snarare någonting som har pågått så länge nu. Och frågan är ju vad ska man göra åt socialtjänsten? Jag är väldigt pessimistisk. Jag ser inte någon vilja att betala för välfärden. Utan man pratar gärna om det. Om man instiftar bra lagar kanske man kan införa utredningssystem och många dokument och så vidare. Och öka administration och kvalitetssäkra på olika sätt. Vilket ju såklart blir sämre då när man redan inte ens har möjligheten att sköta kärnverksamheten korrekt. Och det är en väldigt pessimistisk bild. Och det är väl det som är liksom kärnan här. Att det finns ingen verklighetsförankring. Varken i politiken eller i förvaltningarna. Eller bland, ja, alltså socialsekreterarna som har en viss verklighetsförankring. Håller å andra sidan ganska tyst. Mm. Eller så klagar man in i fikarum och så vidare. Där det inte gör någon nytta. Utan kanske bara sprider bitterhet.
Mm. Men du är ändå en slags visselblåsare. Jag menar, vi gjorde en podd förra året i juli 2019 då, och det var poddavsnitt 879 där du också berättar om en socialtjänst i fritt fall. Så att du är lite av en visselblåsare, kanske unik och sådär. Men jag tänkte fråga innan jag kommer in på en avslutning här då. När du gick ut förra året, du berättade om att det finns en tystnadskultur bland dina kollegor, att man pratar inte om de bekymmer som finns utåt. Men du gjorde det ändå förra året då. Drabbades du av några konsekvenser då? Alltså några negativa konsekvenser?
Ja, alltså, det är väldigt komplicerat för att jag vet, fick jag höra att det pratades om den här artikeln väldigt mycket och många var kritiska, och de var kritiska av väldigt konstiga anledningar, som att jag hade brutit någon sekretess, vilket är helt gripet i luften. Det gjorde jag inte alls.
Vi kan väl bara säga då att du skrev en artikel förra året som hette "Socialsekreterare kan inte hjälpa de mest utsatta" på Svenska Dagbladet.
Mm, precis. Jo, och det var ju många som var kritiska. Jag gick på semester precis efter den här, alltså det var inte riktigt min plan, men den publicerades precis innan min semester, och jag åkte till USA faktiskt, och jag kunde tyvärr inte hänga med i exakt efterspelet så som jag kanske egentligen hade velat, men det blev, den spreds ju fruktansvärt, eller den spreds väldigt mycket, och men på min arbetsplats och så var det ju många som var kritiska och en del var höll med mig såklart. Sen är väl problemet, och det har jag hört från så många fall, så att det är ju att är du en person som höjer rösten och är kritisk och kanske saklig i någon mening, så blir du inte gynnad, utan du blir inte någon favorit i förvaltningen, utan du blir en ganska besvärlig typ, och den vill man gärna göra sig av med. Och det kan man ju i Sverige då, det här finns ju också forskning på hur man, i Sverige som ändå har ganska bra lagar för anställda, fast anställda, det är svårt att göra sig av med folk, så finns det ju då teoretiker som menar att i Sverige är det betydligt vanligt att man mobbar ut så att folk säger upp sig självmant. Det finns alltså seriösa forskare som menar det, och jag är faktiskt böjd att hålla med om detta. Det finns olika sätt att missgynna människor så att de får en odräglig tillvaro på jobbet och säger upp sig. För att du kan ju inte säga upp någon för att de har skrivit en tidningsartikel, för du har ju yttrandefrihet i Sverige. Men du kan ju hantera det på andra sätt, och det är lite mer subtila sätt, och du kan med lönesättning och med försämringar på olika sätt. Mm. Se till att det sker, eller sannolikheten ökar och så liksom, och personen blir lite sådär som hon jag beskriver, eller i min artikel, att man letar andra jobb och sen helt plötsligt dyker det upp något, och då sticker man gladeligen. Mm. Så.
Precis, men alltså, återigen, alltså, det här är viktigt att lyfta upp, för det har verkligen med samhällets mest utsatta att göra, och därför är jag är väldigt glad över att du vill berätta det här i min podd och att du har gått ut förut och berättat om det här, för det här måste uppmärksammas. Och jag tänkte vi skulle avrunda med att du kan berätta lite mer detaljer, jag försökte vara inne på det tidigare, men konsekvenserna om vi inte agerar, alltså om vi inte tar den här sociala utsattheten på större allvar från politiskt håll, från myndighetshåll, vad kommer det hända då i framtiden?
Ja, sia i framtiden, inte så lätt, men jag kan ju redan se alltså att en del klienter som vi misslyckas med, som hamnar som sagt i kriminalitet i ganska ung ålder, eller missbruk till exempel, eller både och, alltså man håller på både kanske missbrukar och säljer droger. I vissa fall lyckas vi hjälpa, och i andra fall så lyckas vi inte. Då ska man då tänka att det här, att komma in i samhället är inte så enkelt om man sabbar skolan till exempel. Och det går, det är lite som en ballongfärd. Om du på något sätt hänger på relingen i en ballong, ju längre du väntar desto mer, högre blir fallet så att säga. Det är lite samma sak här. Ju längre man väntar desto svårare blir det att integrera människor. Och då, jag ser ju framför mig till exempel kriminalitet och missbruk som kommer öka, psykisk ohälsa kommer öka, det kommer förmodligen, psykisk ohälsa tror jag kommer öka även om socialtjänsten funkar bra. Det är en mer komplicerad fråga så, men just de sociala bitarna, så ser jag ju att du kommer få kriminalitet och otrygghet, skärpt övervakning, skärpta straff kanske på sikt och så, och men framförallt så är det ju många som kommer få lida, och du kommer också ha föräldrar som, alltså de här klienterna kanske själva skaffar barn en dag och blir dysfunktionella familjer, för man har inte sett hur en välfungerande familj ser ut. Det finns otroligt många kostnader, både ekonomiska och moraliska och så.
Så med andra ord, alltså är behoven stora nu, så kommer de att bli ännu större och ännu mer liksom belastande i framtiden om inget görs just nu.
Ja, och vem vill betala för socialtjänsterna och hela, vad heter det? polis kanske folk vill betala för, men för det är ju lite, då är det så brännande läge när kriminaliteten ökar. Men socialtjänst, om man inte vill betala för den så får man ju en kostnad i andra ändan, och det är dessutom många liv som blir förstörda. Man ska helst fånga upp folk tidigt. Barn helt enkelt, man ska helst fånga upp barn redan innan det går väldigt långt.
Ja, jättebra att du sa de här sakerna och berättade det här, Jeremia, så att vi ska börja avrunda nu, men jag tänkte säga också, förutom socialsekreterare som du är eller har varit, så är du också en författare, du är musiker och du är allmänt kreativ, och kan du berätta lite grann om till exempel en bok eller sådär?
Ja, nej, men det är lite spännande här att det händer samma höst, för jag har precis gett ut en roman som heter Kärlekens kedjor, där man får följa socialtjänstens arbete inifrån med ett hedersärende faktiskt. Och det kan ju vara spännande för alla som vill veta hur socialtjänsten jobbar med just de frågorna. Som sagt, den romanen kom ut nu denna hösten och heter Kärlekens kedjor. Och annars så är det väl mycket annat på gång. Det är en del intervjuer som har varit, och jag håller på att skriva mycket. Och det står ju i artikeln att jag har sagt upp mig också och väntar på att börja en annan tjänst. Och så kreativt händer det rätt mycket, och det det är ju, det här är ju berättelser som jag tycker är intressanta, och jag tror att jag kommer skriva ganska mycket om socialtjänsten framöver. Jag har en känsla av det i alla fall, att det kommer nog komma lite mer personliga böcker också faktiskt. De hittills har mer varit spänningsromaner som kanske inte handlat supermycket om mig, men nu har jag börjat se så mycket saker, så jag tänker kanske att kan det bli mer personliga berättelser framåt.
Mm. Men den här boken då, Kärlekens kedjor, den finns på nätbokhandlarna antar jag,
ja,
att köpa.
Exakt. Ja, exakt. Mm. Och det finns en ljudbok också på Storytel och BookBeat och alla de här, så den är inläst. Och den e-bok finns den som också, så fysisk bok, e-bok och ljudbok finns den som, helt enkelt.
Just det. Därtill så är du också musiker, och jag tänkte vi skulle avsluta den här podden med att spela en av dina låtar. Du har ett band, ett enmansband som heter Virdarne, och du gör, ja, berätta lite om bandet och berätta lite grann om låten vi ska spela nu då.
Ja, jag gör mycket musik, och det är väl en genre som kallas neofolk, och det är väl ganska naturromantisk musik och ganska stämningsfull och melodiös, och det här året så gav jag ut ett album som heter Erinran, och jag tänkte jag kunde spela den första låten från det albumet som jag tycker är ganska bra, och den låten heter Det sovande folket.
Ja, men då gör vi det. Och med det sagt så vill jag säga tack till dig, Jeremia, för att du pratar om det här väldigt viktiga ämnet. Tack.
Ja, tack själv.
Lösa land som förringat vårt bud, du som föraktat din far förlorar nu ditt land. Det fjärde budet sa hedra din far och din mor, men vem ska du hedra när fäderna sålt sig till mammon? We'll be right back.
Det var avsnitt 1249 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.